Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Vi fortsätter att gå igenom kitab Sharh Hadith Jibril av Sheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Och vi stannade förra lektionen vid tron på sändebuden, och där kommer vi fortsätta. Sheikh nämner också att sändebuden, eller vad är skillnad på sändebud och profet? Det är nästa fråga. På arabiska säger man nabi, profet, och rasul. Rasul, sändebud på svenska. Vad är skillnaden? Vissa lärda säger att det är synonym. Det är en och samma sak. Men Allah alam, det som verkar vara mest korrekt är att ett sändebud, en rasul, är någon som har fått en uppenbarelse. Någon som skickas till ett folk som inte är muslimer. Och han fick en ny uppenbarelse. Taib. Och en profet är någon som kommit efter honom och kallat folket till islam med den tidigare uppenbarelsen som sändebudet fått. Vilket då betyder att sändebud har en högre nivå och status. Okej? Att sändebud har en högre nivå och status. Och de lärde nämligen också att alla sändebud är profeter. Men inte vice versa. Alltså inte alla profeter är sändebud. Då alla sändebud fick en uppenbarelse. Och kallade sitt folk till el-iman och el-islam. Nah. Och det har också nämnts i vissa hadither att al-rusul är 315 och att al-anbiya, profeterna, är 124 000. Så väldigt många, eller hur? 124 000 profeter och 315 rusul. Och vi nämnde det här i förra lektionen, eller förra. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Att vi har skickat ett sändebud till varje folk med påbudet att endast dyrka Allah. Och om Allah har skickat ett sändebud till alla folk och alla folkslag, så förstår man att de måste vara väldigt, väldigt många. Och här nämns det då 124 000. Och sen mashallah, av dem nämner Allah azza wa jall då 25 stycken i Koranen. Och sen säger sheikhen att från dessa profeter och sändebud så finns det 5 stycken som är ulul azm. De med stark viljekraft, kan man översätta det till. Och det är 5 stycken. Och det är de bästa av alla profeter. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: Fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul. Att härda och vara tålmodig så som ulul azm, dessa profeter, var tålmodiga före dig. Och sheikhen säger att de är Muhammad alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Musa, Noah och Isa alayhim afdalus salatu wassalam. Och dessa 5 profeter har nämnts tillsammans i 2 verser i Koranen. Den första är surat Al-Ahzab, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. Och då vi tog ett löfte eller avtal från profeterna. Och från dig, وَمِنْكْ وَمِنْ نُوح. Och från Noah, profeten Noah. Så här nämner då Allah azza wa jalla: från dig, yani Muhammad alayhi salatu wasalam, وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى بِنِ مَرْيَم. Så här nämns alla 5 i en och samma vers. Och också surat al-Shura, där nämns också då alla dessa 5 tillsammans. Och här säger vi då att ulul azm är de 5 bästa profeterna. Men vem är bäst av de 5? Ja? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och efter honom? Ibrahim, mashallah. Och efter honom? Musa, precis. Och sen finns det lite olika åsikter gällande Noah och Isa. Wallahu alam. Men det här är de bästa profeterna. Och också en viktig sak när vi talar om al-afdaliya, vem som är bäst. Så har det nämnts i vissa hadither att man inte ska särskilja. Yani man ska inte särskilja vissa profeter över andra. Och då menar profeten Muhammad a.s. på ett kränkande sätt. Yani till exempel att man kanske argumenterar med en kristen. Och säger vi tror på Muhammad och typ inte Jesus typ. Eller på ett nedlåtande sätt talar man om Jesus till exempel. Det här är helt förbjudet i islam. utan alla profeter har största respekten. Och alla profeter är bättre än resterande människor. Och vi älskar alla profeter. Och den som talar nedlåtande om en profet har gjort kufr, otro. Så vi respekterar, högaktar alla Allahs sändebud. Men som Allah subhanahu wa ta'ala säger, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dessa är sändebuden. Vi gav vissa företräde framför andra. Yani vissa är bättre än andra. Och sen säger sheikhen att den största ni'man, den största välsignelsen till mänskligheten, både människor och jinnar i denna sista tid som vi lever i, är att Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad alayhi salat wa salam och kallade dem till allting gott och varnade människorna för allting ont, dåligt och destruktivt. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Allah säger här att vi har sannoliken, Allah har visat sin nåd över de troende. Då han sände till dem ett sändebud från dem själva som läser Allahs verser för dem. Och han renar folket. Och han lär dem boken och visheten. Och då de tidigare var i klar och tydlig villfarelse. Så han nämner Allah att det är en minna. Det vill säga en gåva, en nåd till mänskligheten. Att han sände profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Som har dessa vackra egenskaper. Att han lär oss boken, han lär oss sunna. Och han renar oss från ett kyrk, från okunskap, från synder, dålig karaktär och liknande. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Att vi har ända sänt dig, eller vi sänder dig till hela mänskligheten. Bashiran wa nadhira, som en glädjebärare och en varnare. Men de flesta av folk har ingen kunskap om detta. Och sen talar sheikhen om två viktiga saker. Vi säger att profeten Muhammad a.s. är den sista profeten, eller hur? Sista profeten som kom till mänskligheten. Det vill säga att alla människor och alla jinner från hans tid fram till domedagen är ålagda att följa honom. Så alla människor och alla jinner från det att han sändes till domedagen, de kallas för ummatu da'wa. Yani de folk som är ålagda att besvara hans kall. Yani hans kall är till alla. Vit, svart, latino, kines, asiat, till alla jinner fram till domedagen utan undantag. Okej? Okay? Fram till domedagen. Så alla är kallade till al-islam. Och sen har vi de som accepterat och så har vi de som förnekat. De som accepteras, de kallas för ummat al-ijaba. Yani de som accepterade hans kall. Och profeten Muhammad alayhi salam sa vid honom i vars hand min själ vilar, yani vid Allah, så finns det ingen jude eller kristen som hör om mig och det jag har kommit med och sen inte tror på mig förutom att han kommer att gå till elden. Och vad bevisar det? Jo, att alla människor, som vi sa, från hans tid till domedagen är ålagda att följa honom. Och ingen kan idag komma och säga att jag följer Jesus. Jag följer inte Mohammed, jag följer Jesus. Eller jag följer Moses. Eller jag följer Abraham. Och inte senare profeter. Det här funkar inte. Utan du måste följa den sista. Och de innan. Vilket du gör om du följer den sista. Men att man säger som vissa. Till exempel. Vissa judar säger att Mohammed är en profet, men han är en profet till araberna. Han är inte våran profet. För han är inte av judisk börd. Utan han är en profet till araberna. Våran profet måste vara av judisk börd. Det är fel. Även om de säger att han är en profet, det gör inte de till troende. För de måste se att han är vår profet. Och de måste följa hans bok. Och samma sak om en kristen kommer och säger att vi följer Jesus. Inte Mohammed. Det funkar inte, utan de måste följa den sista profeten. Namn. Och sen säger Sheikhen att profeten alaihi salatu wassalam har kallat människorna och jinnerna till ad-din, al-hanif och as-sirat al-mustaqim. Han har kallat dem till den rena religionen av monoteism. Att endast dyrka Allah och särskilja Allah i sin dyrka. Och han har kallat dem till den rätta och raka vägen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Och du vägleder sannoliken till den raka vägen. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Och du leder dem sannoliken till den raka vägen. Och Allah säger också, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Det här är min raka väg, så följ den. Och följ inte små vägarna, de som är avvikande från den raka vägen. Så vad som menas här är att profeten alaihi wasallam kallar människorna till den raka vägen, till Allahs väg, till paradiset. Och det finns ingen möjlighet att gå den rätta vägen, att komma till paradiset, att uppnå Allahs välbehag, förutom genom att följa profeten Muhammad alaihi wasallam. Alla vägar till Allah är stängda förutom profetens väg alaihi wasallam. Och människans behov av denna vägledning som profeten Muhammad alaihi afdalussalatu wassalam har kommit med är större än hennes behov till mat och dryck. Hänger ni med? Med vårt behov av den här vägledningen, Koranen och Sunna. De goda saker vi har blivit vägledda till, behovet av det är större än behovet av mat och dryck. Hur? Om du inte äter och dricker, vad händer med kroppen? Den dör, eller hur? Ja? Taib, men om du inte får vägledning, vad är det då som dör för någonting? Din själ dör. Och inte bara att du förlorar den största förlusten, vilket är paradiset. Så hellre att man svälter ihjäl som troende, än att själen yani dör utan en tro och missar att få gå in i paradiset. Och blir fördömd till att rinna i helvetet i all evighet. Må Allah skydda oss. Och därför, och som också belyser behovet av vägledning, som Sheikhen här nämner, är att vi varje dag är ålagda att läsa Al-Fatiha. I varenda bön så läser vi Al-Fatiha. Och i Al-Fatiha så ber vi om en enda sak. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina na'amta alayhi. Led oss på den raka vägen. Vägen av dem som du visat din nåd. Inte vägen av dem som fått ditt vrede eller gått vilse. Så här, varje dag, ber vi Allah minst 17 gånger om dagen att han ska vägleda oss. På den raka vägen. Den raka vägen som är profeternas väg, de rättfärdigas väg, de sanningsenligas väg och den enda vägen som leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Och han säger också, Sheikhen här, att den vägledning som profeten Muhammad alaihissalam har presenterat, som han har kommit med till mänskligheten, det är det ljuset som Allah subhanahu wa ta'ala nämner och beskriver i Koranen. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Vi har sänt dig som ett vittne, en glädjebärare och en varnare. Wa da'ian ila Allah. Och en kallare till Allah, bi'idhnihi wa sirajan munira. Och ett starkt skinande, eller en skinande, lysande lykta. Så här beskriver Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad alaihi salatu wassalam med att han är mubashir wa nadhir, som alla profeter. De kom och gav glädjande budskap. Att om ni underkastar er tron så kommer ni få lycka i detta liv och i nästa liv. Wa nadhira, och varnare. Varnare för att om ni avviker, ni vägrar, ni trotsar, så kan ni få Allahs straff i detta liv och i nästa liv. Och en kallare till Allah och en lysande lykta. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beskrevs här med att han kommer med det här ljuset, Allahs ljus, som är vägledningen som människan behöver i mörkret av detta liv. Och Allah säger också för aminu billahi wa rasulihi wa nur wa nur alladhi anzalna. Och tro på Allah, sändebudet och det ljus vi uppenbarat. Och ljuset här är Koranen, den vägledning som profeten Muhammed fick alaihi salatu wassalam. Så det är jätteviktigt att man lär sig den här kunskapen om tron på profeterna, sändebuden och vad det innebär. Och allt skir, allting gott som de har kommit med från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger sheikhen den femte trospelaren. Och det är att tro på al-yawmul akhir, att tro på nästa liv. Nu har vi talat om att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud. Och sen kommer tron på nästa liv. Yawmul akhir. Och tron på nästa liv omfattar allting. Alla beskrivningar av nästa liv i Koranen och i Sunna. Och sheikhen säger att tron på nästa liv omfattar allting som sker efter döden. Och därför säger de lärda att den som dör har påbörjat sitt nästa liv. Men mata qamat qiyamatuhu. Den dagen du lämnar detta liv så har du börjat din färd till Allah subhanahu wa ta'ala. Och dina chanser till det här livet, att komma tillbaka liknande, finns inte kvar. Död, du död, khalas. Det finns ingen återvändo. Så när man väl dör, finns det ingen återvändo, utan då har man börjat sin färd till nästa liv. Och vissa lärare nämner också att vad som faller in under tron på nästa liv är också tron på domedagens tecken. För vi har ju domedagen, vilket är nästa liv, och sen kommer paradiset och helvetet och så vidare. Men de lärde nämner också här tron på domedagens tecken, vilket då indikerar på att domedagen är nära. Och dessa tecken är jättemånga. Hundratals, om inte tusentals, som har nämnts i profeten Sunna alaihi salatu wassalam. Och det är bland de starkaste bevis på att han är en sann profet. Hur kan en person i Mekka för 1400 år sedan berätta hundratals saker som ska hända innan domedagen? Och många av de här sakerna händer idag. Och ingen av de saker han har sagt har blivit fel. Du vet, en spåman, en siare som sitter och gissar om framtiden. Det finns massa sådana här icke-muslimer, de har skrivit böcker om framtiden, profetior. De har lite rätt, men de har mycket fel. Ja? Saker som inte alls stämmer. Men när du kollar på dessa tecken för domedagen, allting stämmer. Det finns inte ett enda tecken som är fel. Och hur kan en person berätta hundratals saker om framtiden utan att ha fel? Det finns bara en lösning, ett svar på den frågan. Och det är att det är uppenbarelse, eller hur? Vad ska det annars vara? Vad skulle annars vara en uppenbarelse då endast Allah känner till framtiden? Och vi kommer att komma tillbaka till domedagens tecken senare i boken, då Jibril a.s. ställer frågan, när är domedagen? Och profeten a.s. svarar med att han inte vet. Och då säger då Jibril, berätta då för mig om dess tecken. Vi kommer prata då mer om domedagens tecken, inshallah ta'ala. Och sheikhen säger här att Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss, eller det finns två dar. Dar ad-dunya och dar al-akhira. Detta liv och det kommande livet. Det finns inget tredje. Utan det finns bara två. Dar ad-dunya, det världsliga livet. Och dar al-akhira, det kommande livet. Nästa liv. Och så säger han att al-hadd al-fasil, yani vad som skiljer dessa åt är döden. Eller att man kommer att blåsa i hornet. Yani när de sista människorna lever kvar på jorden, så kommer ängeln Israfil att blåsa i hornet och de sista människorna på jorden kommer att dö. Och han säger här, sheikhen, att varje person som dör har påbörjat sin qiyam, sin återuppståndelse, yani sin färd in i nästa liv. Wa intaqala min dar al-amal ila dar al-jaza. Och han har förflyttats från livet av handlingar till livet av belöning. Det är också jätteviktigt. Vi sa att det finns två. Hayat al-dunya och hayat al-akhira. Eller hur? Dessa två nämner Allah väldigt ofta i Koranen. Hayat al-dunya, det här världsliga livet, det är dar al-amal. Yani här är vi ålagda att agera. Att göra. Prestera. Komma med någonting. Varför? För när du dör, inqata'a amalu. Då kommer dina gärningar att sluta. Du kan inte ställa dig i graven och be. Du kan inte börja ge sadaqa i graven. Du kan inte ens göra tauba. Du kan inte ens säga, Allah förlåt mig för mina synder. När själen har lämnat kroppen. Profeten alaihissalam säger att din tauba, din ånger accepteras så länge själen inte når till halsen. En när själen lämnar kroppen, halas. Då är det tillståndet du dog på som räknas. Dog du som troende, dog du som icke-troende, dog du som en lydig person, dog du som en syndare. Al-ibratu bil khawatim. Det sista är det som räknas. Så vi är nu i dar al-amal. Och det är jätteviktigt. Ta vara på tiden. Gör så mycket gott ni kan. Samla på er så mycket goda gärningar som möjligt. För det kommer att komma en dag då vi kommer att lämna denna värld. Och då kommer varje människa önska att hon kunde komma tillbaka. För att göra toba, ångra sig, göra mera goda gärningar. Ja? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Hatta idha ja'a ahadahum al-maut. Tills döden når någon av dem. Qala rabbi raji'un. Då säger han, Herre, låt mig återvända. Kanske jag kommer att göra goda gärningar i det som jag lämnade. Men Allah säger kalla. Det är bara tomma ord som han säger. Så vad händer? Folk önskar att komma tillbaka. Men du kommer inte tillbaka. Utan vad som räknas är när du dör, subhanallah. Och därför en gång så sitter profeten alaihissalam vid en grav innan man begraver en av sahaba med fötterna nere i graven. Och så börjar han att gråta jättemycket. Tills dropparna faller ner på jorden. Och så säger profeten alaihissalam dessa mycket starka ord. Ja ikhwa. Limithli hada al-yawm fa'iddu. Mina bröder, det är den här dagen vi ska förbereda oss för. Fråga, ja, ikhwan. Ska vi inte alla till graven? Kommer det inte komma en dag där vi också kommer begravas? Det kan verka avlägset. Jag är ung, jag är frisk, jag är stark. Allahu alam. Det kanske är imorgon. Kanske om en månad, om en vecka, 40 år. Låt oss säga du lever 100 år. Du blir världens äldsta människa. Du kommer dö. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Och det är den dagen som vi måste förbereda oss för. Och då man frågade profeten alaihissalam om den smartaste människan. Ja? Vem är den smartaste människan? Vet ni vem det är? Su'ila Rasul alaihissalam an akyasi nas. Men hur? Vem är den smartaste människan? Ja? Ja, men det är halva svaret. Aktaruhum lil mauti dhikra. Den som minns döden mest. Och vad är andra halvan av svaret? Och ahsanuhum lima ba'dahu isti'daden. Och de som bäst förbereder sig för vad som händer efter döden. Ulaika humul akyas. Det är de som är de smarta människorna. De som oftast tänker på döden och bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden. Så det är detta vi ska ha som inställning. Att förbereda oss för den dagen vi ska möta våran skapare. Och sen säger sheikhen att livet efter döden är två liv. Livet efter döden är två liv. Hayatun barzakhiyya wa hiya ma bayna al-maut wal-ba'th wal hayatu ba'd al-maut. Han säger att det första livet är det som kallas för al-hayat al-barzakhiyya. Det vill säga vad som är i väntan på återuppståndelsen. Själarnas tillstånd i graven. I väntan på domedagen. Och sen el-hayat, det livet som kommer efter återuppståndelsen. Och det är det livet som kommer att vara för evigt. Och kyrkan säger att ingen vet riktigt när eller hur al-hayat al-barzakhia är. Den exakt dess verklighet. Vad är det som sker där? Vilket tillstånd är man i? Det som finns i Koranen och Sunna namn, det finns beskrivet. Men hur exakt är det? Det är bara Allah Azza wa Jalla som känner till. Och han säger också att i båda dessa liv efter döden, barzakh och al-akhira, så finns det al-jaza och al-iqab. Yani, det finns straff och det finns belöning baserat på vad man har gjort i detta liv. Så en person som ska straffas, kanske straffas direkt från döden. I graven, på domedagen och sen i helvetet. Och en person som belönas, belönas och äras redan från döden. Kommer änglarna av Rahma och ära honom. Och sen äras han i graven och sen på domedagen och sen i paradiset. Må Allah göra oss från dem. Och sen talar sheikhen om den första anhalten i nästa liv. Vilken är det? Vilken är den första anhalten i vår resa till Allah subhanahu wa ta'ala efter döden? Amen. Man brukar beskriva det med ett annat ord. Al-qabr. Al-qabr, ja. Den första anhalten som människan kommer att hamna i på domedagen. Och vad som faller in under tron på graven är tron på, som vi sa, al-barzakh, yani själens liv i väntan på återuppståndelsen, dess belöning och dess straff. Och han säger att det har kommit många, många hadither som talar om just den här frågan, vad som händer i graven och de frågor som man kommer att ställas i graven. Och han nämner några hadither, vi kan nämna några av dem. Den första är hadith Fatima bint al-Munzir som berättar från Asma, från Aisha radiyallahu anhum, i berättelsen om Salat al-Kusuf, då profeten alayhi salam såg mån eller solförmörkelse. Och där så säger profeten alayhi salatu salam att det finns ingenting förutom att jag fick se det vid det här tillfället. Hatta al-jannata wan-nar, till och med paradiset och helvetet. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Och det uppenbarades för mig att ni kommer att prövas i graven. Så, eller liknande prövningen av al-Masih ad-Dajjal. Och så sa han att den troende kommer att frågas i graven. Vad vet du om den här personen? Yani, vad vet du om profeten Muhammad alayhi salat wa salam? Och då så kommer han att säga: huwa Muhammad, huwa Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda, fa'ajibna wattaba'na, huwa Muhammadan thalathan. Han kommer att svara: han är Muhammad, han är Allahs sändebud. Han kom till oss med tydliga bevis, med vägledning. Vi besvarade honom och vi följde honom. Han är Muhammad alayhi salat wa salam tre gånger. Och då kommer änglarna säga till honom: nim salihan, vila lugnt, yani njut av din vila i graven. Och så sa de: vi vet att du är en person med stark övertygelse. Och vad beträffar hycklaren eller den som tvivlar, så kommer han att ställa samma fråga och han kommer att säga: jag vet inte, jag hörde folk säga någonting och jag sa samma sak som dem. Nej. Och denna hadith finns i Bukhari. Och det har ju också nämnts i den långa hadithen, hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhu, mer detaljerat exakt vad som händer i hur själen lämnar människan, vare sig hon är bra eller dålig, och sen hur själen då förs tillbaka till kroppen. Och sen hur två änglar kommer och frågar ut personen i graven. Och dessa två änglar som vi nämnde tidigare är en munkar och en nakir. Och det sägs att de är väldigt stränga i att förhöra. De är stränga i att förhöra. De sätter människan upp och ställer henne tre stycken frågor. Men rabbok, vem är din herre? Madinok, vad är din religion, och men nabiyuk, och vem är ditt sändebud? Så den troende kommer då att svara att min herre är Allah, min religion är islam och mitt sändebud är Muhammad alayhi salatu wassalam. Och hycklaren eller den icke-troende kommer inte kunna svara på dessa frågor. Och sen börjar belöningen för den troende och straffet börjar för den icke-troende fram tills domedagen. Och de här tre frågorna är jätteviktiga. Vem är din herre? Vem är din profet? Och vad är din religion? De här har nämnts i en sahih hadith i Muslim där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger dhaqa al-iman aw dhaqa ta'am al-iman. Han kommer att få smaka på sötman av al-iman. Men radiya billahi rabban wa bil-islam dinan wa bi Muhammad rasula. Vem kommer att få smaka på sötman av iman? Den som är nöjd med Allah som herre, med islam som religion och med Muhammed som profet alihi afdalu salatu wassalam. Så de här tre frågorna är jätteviktiga att man studerar. Och därför till exempel finner vi boken, ni har säkert hört den, Usulu Thalatha, de tre grunderna. Vad handlar den boken om? De här tre frågorna, precis. En introduktion, lite fördjupning. Vem är Allah? Yani tawhid, för enkelt förklarat. Vad är al-islam? Och vem var Muhammad alayhi salatu wassalam? Och de här tre frågorna är jätteviktiga att vi belyser. Vi förankrar hos muslimerna. Muslimerna måste lära sig dessa tre frågor. Tyvärr, om du går och frågar många muslimer idag grundläggande frågor om tron på Allah, så kanske de svarar fel. Om tron på Muhammad alayhi salatu wassalam, de kanske svarar fel. Och vad är islam? Vad är islams grundbudskap? Då kanske de svarar fel. Och vill man kunna svara på de här frågorna och vara bland dem som Allah azza wa jalla stärker i graven, som svarar rätt på frågorna, så måste de vara förankrade i hjärtat. De måste vara yani starkt, yani förankrade, fästa i vårt hjärta. Så att vi, det kommer naturligt, baserat på tro, baserat på övertygelse, baserat på kunskap. Inte bara jag hörde någon säga, som hycklaren säger, nej, utan det här är det jag tror på. Och det här kommer bara baserat på kunskap. Så det är jätteviktigt att vi fokuserar på, och också att vi lär ut till våra barn till exempel. Tron på Allah, tron på al-islam och tron på profeten Muhammad alayhi wasallam. Och vad som hör därtill, grundläggande, och sen kan man gå lite mer avancerat stegvis uppåt. Men de måste känna till grunderna i dessa tre frågor. Ja. Jag vet inte. Det finns väldigt många hadither om detaljer kring det här, men generellt, om han klarar dessa tre frågor, då så kommer en röst att ropa ut, lägg honom på en säng av paradiset, klä honom från paradiset, öppna till honom ett fönster från paradiset och låt vindarna från paradiset komma in till honom. Han får se sin plats i paradiset morgon och kväll, och graven blir rymlig, bekvämlig för honom fram till domedagen. Och han får vila, som det har nämnts i vissa hadither, en ny gift person. Yani, första natten han sover som en kung. Yani, så kommer han att sova fram till domedagen och vila. Alla göra som dem. Amin. Men detaljerna, jag vet inte. Men därför är det också viktigt att om man är på en begravning, så sa profeten alayhi salatu wassalam is'alu li'akhikum och li'akhikum innam ath-thabat fa innahu al-an yus'al. Han sa, fråga nu om ath-thabat, att Allah ska stärka er broder, för det är nu han kommer att frågas. Så när man är på en begravning, en muslim har dött, så ber man till Allah om ath-thabbithu, yani Allah stärk honom så att han kan svara rätt på dessa frågor. Väldigt, väldigt viktigt att man gör den här duan för muslimer. Taib. Vad som också faller in under tron på nästa liv, och vi tar det som sista punkt, är tron på återuppståndelsen efter döden. Now. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt detta på flera ställen i Koranen. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. De icke troende har fått för sig att de inte kommer att återuppstå. Och då säger Allah, قُلْ بَلَا وَرَبِّ Säg, jo, vid min Herre, ni kommer att återuppstå. Och sen kommer han att informera er om vad ni har gjort för någonting. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Och detta är enkelt för Allah. Och det här finner vi på flera platser i Koranen. Allah säger också, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Detta är för att Allah är sanningen. Och det är han som återupplivar de döda. Och det är han som har makten att göra allting. وَأَنَّ سَاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا Och att domedagen kommer att inträffa. Det råder inget tvivel om detta. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Och Allah kommer att återuppställa eller återuppliva de som är i graven. Så alla människor kommer att återuppstå på domedagen. Och den första människan som kommer att återuppstå, vem är det? أول من ينشق عنه القبر. Vem är den första som kommer att återuppstå på domedagen? نعم بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام هنصا أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة يوهي مني خنص مستر på domedagen och den första som graven kommer att öppnas för på domedagen och den första som kommer att medlas och få sin medling accepterad. نعم så varje människa kommer att återuppstå på domedagen. Och Sheikhen talar här sen om hur Allah Azza wa Jal i Koranen bekräftar återuppståndelsen med tre viktiga argument som ni finner återkommande i Koranen. Det första argumentet är tanbih bi khalq al-insan awwal marra. Att Allah Azza wa Jalla påminner oss om hur han skapade oss första gången. Det här argumentet nämns jättemånga verser i Koranen. Men om någon säger hur kan Allah återskapa människan, hon har blivit skelett, hon har blivit si och så. طيب, hur skapade Allah Adam? Från ingenting, eller hur? Skapade han honom, tog sand, lera, vatten och sa kun fayakun. Och han skapade honom. Så ska han inte kunna återuppskapa oss? Jo, självklart. Och på samma sätt som Allah skapar oss från en vätska, subhanallah, ska han inte kunna återuppskapa oss? Jo, självklart. Så det är ett argument. Det andra argumentet som Allah använder är att han påminner oss hur han återupplivar den döda jorden. Den här liknelsen nämns också i Koranen. Att på samma sätt som vi ser jorden död, livlös, kanske efter en torkesäsong, kanske efter vintern, så ser vi hur Allah Azza wa Jal återupplivar jorden. Ja, är det inte så? Ibland du går till en mark och du ser torka. Du tänker, kallas, det här kommer aldrig växa någonting mer i framtiden. Det är kört, eller hur? Men subhanallah, Allah sänder ner regnet. Och sen ser du hur växtligheten kommer. Grönskan kommer. På samma sätt återupplivar Allah människan. Så som han återupplivar den döda jorden. Det tredje argumentet som Allah använder är att Allah subhanahu wa ta'ala påminner oss om hur han skapade as-samawat wal-arb. Hur han skapade himlarna och jorden. Och på hur skapelsen av himlarna och jorden är mer komplex än skapelsen av människan. Yani om Allah kan skapa himlarna och jorden genom att bara säga kun fayakun, då är det enklare för honom att skapa människan. Så de här tre argumenten är väldigt återkommande i Koranen. För att förankra tron på nästa liv i människan. Att det här är inte någonting som är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger också Sheikhen att återuppståndelsen kommer att ske med att vi får, eller vi kommer att återuppstå i de kroppar vi hade i detta liv. Inte nya kroppar. På själva domedagen kommer vi att återuppstå i dessa kroppar. Och sen i paradiset eller i helvetet får man en annan kropp som är lämpad för den plats man ska till. Men just på domedagen kommer du att återuppstå i din kropp. Och då nämner här sheikhen att al-kuffar brukade säga اِذَا مِتْنَا وَكُنَّ تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Yani, när vi har dött, vi har blivit till turab, vi har blivit till jord, ska vi då återuppstå? Det här är avlägset. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, vi vet vad jorden minskar från deras kroppar, وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيدٌ, och allt står skrivet hos oss. Yani, när människan dör, begravs och kroppen förmultnar, allting försvinner någonstans. Och varenda liten partikel kan Allah subhanahu wa ta'ala återuppställa. Yani återställa i den skepnaden som hon var innan. Och han nämner också här berättelsen om Ibrahim a.s. Då Ibrahim säger till Allah, kayfa tuhil mauta, hur återupplivar du de döda, ja Allah? Och då säger Allah, awalam tu'min, är du inte övertygad? Och då så säger Ibrahim, jo, men jag vill bara att mitt hjärta ska tatma in, det ska känna, yani fri, det ska känna sig ännu starkare. Och då så säger Allah till honom, ta 4 stycken fåglar, döda fåglar, hacka dem, taib. Och sen lägg dem på 4 stycken berg, som du har nämnt i förklaringen på versen. Thumma du'uhunna, och kalla dem sig till dig, så kommer de att komma till dig snabbt. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Och då nämner här Ibn Kathir att vad var det som hände? Att Ibrahim tog 4 fåglar, dödade dem. Eller de kanske var döda. Hackade dem och blandade. Tänk dig ta 4 kycklingar och du blandar dem. Och sen bara tar du och lägger, delar det här köttet på 4 stycken olika ställen. Som 4 hörnen av moskén. Och sen kalla på dem, kom. Och subhanallah, alla kommer och bitarna förs tillsammans och det blir 4 levande fåglar. Yani, det är enkelt för Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger bara, kun fayakun, bli och det blir. Och han nämner också till argument på att det är just de här kropparna som kommer att återuppstå. Det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att på den dagen så kommer vi försegla deras munnar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Vi kommer försegla deras munnar. Och deras händer kommer att tala och kommer att vittna. Och deras fötter kommer att vittna vad de brukade göra. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Den dagen då deras tungor, händer och fötter kommer att vittna om vad de brukade göra. Och vad är beviset? Genom det vore en ny kropp så kan den inte vittna för någonting den inte har gjort. En hand som skäl till exempel. Den kommer att vittna på domedagen att jag har stulit. Och människan försöker ljuga. Och försöker fly. Och tror att han kan lura Allah. Då kommer Allah försegla hans mun. Och handen kommer att tala. Och då är det underförstått att det måste vara den handen som syndade. Som kommer att tala. Och också sist hadithen om mannen. Som när han skulle dö. Som profeten Muhammad a.s. berättade om. Han var så rädd för Allah att han sa, om jag dör, till sina barn som ett testament, om jag dör, elda då upp min kropp, kremera mig. Och sen ska ni slänga hälften av askan, eller stoftet, i havet och hälften på land. Och i vissa hadither på en stormig dag. Okej? Okay. Och sen återskapade Allah honom. Allah sa till askan, stoftet på havet och stoften på land samlas. Och Allah återskapade honom och frågade honom, varför gjorde du så här? Och då säger mannen, i rädsla för dig Allah, jag har gjort så mycket synder att jag yani, trodde att jag inte kunde fly från ditt straff förutom genom detta. Och då förlät Allah hans synder på grund av hans rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Men det han gjorde var fel. Då han trodde så fel om Allah att Allah inte kunde yani återskapa honom. Så kropparna kommer att återuppstå på domedagen så som de var i detta liv. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och vi kan ta lite frågor om det finns några sådana inshallah ta'ala.